Jag ska läsa Markus evangeliet 7, 24-30. Tack. Sedan begav han sig därifrån och kom till Tyros område. Där gick han in i ett hus. Han ville inte att någon skulle få veta det. Men det kunde inte hållas hemligt. En kvinna vars dotter hade en oren ande fick höra talas om honom, och hon kom genast och föll ner för hans fötter. Det var en grekisk kvinna av syrisk fenicisk härkomst. Hon bad att Jesus skulle driva ut den onda anden ur hennes dotter. Jesus sa till henne: låt barnen först få äta sig mätta. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon svarade honom: Herre, hundarna under bordet äter också av barnens smulor. Då sade han till henne: för det ordens skull säger jag dig, gå, den onda anden har farit ut ur din dotter. Och hon gick hem och fann barnet ligga på bädden. Den onda anden hade farit ut.
Ja, hunden fick vi se om här med Knut och Rut. Ja, vi har ju alla lite olika förhållanden kanske till hundar. Den har ju kallats för människans bästa vän genom tiderna. För vissa vet ju att hunden är otroligt viktig som sällskap och närhet. Hundar kan vara små och stora, ha olika färger och former. Men när jag var liten så blev jag faktiskt jagad av en hund vid ett tillfälle. Den ville bara leka, det förstår jag nu. Och springer man då så betyder det till en hund att kom och spring här med mig så leker vi. Men det tyckte ju inte jag, jag försökte springa därifrån. Och jag blev otroligt rädd efter det här, och än idag har jag något som jag själv kallar för en fullständigt sund respekt för hundar. Andra kanske skulle definiera mig som hundrädd. Men på Jesu tid så fanns det två sorters hundar vad jag förstår. Det var de här som var halvvilda och som rörde sig ute på gatorna bland folket, och de åt lite vad de kunde komma över. De ansågs orena och var ett bekymmer i samhället, för de ställde till en hel del. Sen fanns det även sällskapshundar eller vakthundar som fanns i familjerna och som hade ett syfte. Men att bli kallad hund, det var inte något som anspeglade kanske på en gullig mops eller på en liten chihuahua eller en vacker collie. Utan det var någonting nedsättande, någonting som var orent och kanske problemskapande. Det var inget som man kallade någon som man såg på med kärlek och vänliga ögon. Som jag var inne på här förra gången jag predikade, så går vi ju igenom Markus evangeliet och vi möter Jesus. Och vi ser honom i olika situationer, i olika möten med människor. Och vi liksom målar upp en bild av vem han är. Och försöker liksom lära känna honom mer och se mer och mer av vem han är. Vi kan se hur han kallar sina lärjungar har vi lyssnat på. Vi har lyssnat om när han helar sjuka. Vi har fått lyssna till att han befriar demoner, han stillar stormen, uppväcker döda, mättar 5000. Ja, men han gör storverk och han möter människor, och den här tavlan av människosonen målas upp framför oss och blir mer och mer tydlig. Men så kommer den här berättelsen. Ja, men jag får erkänna att den besvärar mig, och jag vet inte hur det är med dig. Den Jesus jag ser framför mig, han kallar inte någon för en hund. Eller skulle neka någon som kommer och ber honom om hjälp. Jag tycker faktiskt det är lite svårt att förstå vad som händer här. Och idag kommer jag kasta ut en del frågor till er som jag inte kommer ge svaren på. av den anledningen att jag faktiskt inte har dem, utan ni får fortsätta att fundera över den här bibeltexten hemma. Men vi går till texten. I verserna innan det här börjar så är Jesus i diskussion med judarna, med fariseerna, om vad som är rent eller orent. Och de har den här diskussionen, och så efter det så beger han sig då till trakten runt Tyrus. Och det här är ju ett land, hedningaland som man kallar, alltså ett land eller en del, en mark där det bodde många som inte var judar. Och vad gjorde han egentligen där? Det framgår inte av texten. Det står att han går in i ett hus, inte vems hus. Och så står det att han inte ville att någon skulle veta att han var där. Och min tolkning av det här är att han helt enkelt behövde vila. Han var trött efter de här diskussionerna. Han ville komma någonstans där ingen skulle störa honom. Där inte judarna följde efter honom. Och det var ju då till ett ställe där inte judarna bodde. Han är nog trött efter diskussionerna. Och så vill han inte att någon ska möta honom. Ja, men jag tänker att det är någonting sånt som händer här nu. Och därför får ingen säga att han är där, för han vill vara lugn och ro. Men ändå så sprids ryktet och den här kvinnan söker upp honom. Den här berättelsen finns också med i Matteus evangeliet, och där är den lite mer utvecklad. Där står det att han först ignorerade henne när hon kom. Och att lärjungarna tyckte att hon störde och så åt honom. Men Jesus, säg åt henne att gå härifrån. Det fanns liksom inte i någons tanke att han skulle stanna upp och prata med den här kvinnan som inte var jude och dessutom var kvinna. Så hon upplevdes nog besvärlig och blev till början ignorerad. Och Matteus uttrycker också att Jesus säger så här: jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus. Men så kastar hon sig inför hans fötter och ber desperat om hjälp. Hennes dotter plågades av en oren ande, och hon var i stort behov av att Jesus skulle gripa in. Och så säger Jesus det här till henne som låter märkligt, kan jag tycka. Låt först barnen få äta sig mätta. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det till hundarna. Ett svar som låter både hårt och förödmjukande. Han kallar henne i stort sett för hund. Hundarna som drog runt på gatorna, som ingen uppmuntrades till att mata. Jag tänker ungefär att det är som de här fåglarna som flyger runt oss. Jag har fullt av dem i min trädgård hemma, och vi tänker, vi vill ju inte mata dem, för vi vill ju inte att de ska bli fler. Kanske ungefär så tänkte man med hundarna. Och ändå så ger hon sig inte. Utan kvicktänkt så svarar hon, liksom följer med i samma liknelse här: Herre, även hundarna under bordet äter av barnens smulor. Och där syftar hon inte på de där hundarna som springer runt och liksom var orena. Utan hon identifierar sig direkt med tamhundarna. De som fanns i människornas närhet och som var till nytta. Och det verkar som att det här svaret är så kvicktänkt att Jesus imponeras av det. Ställde han den här fräcka frågan till henne för att pröva henne? Eller var det helt enkelt så att han inte hade tänkt hjälpa henne för att hon inte tillhörde det judiska folket? Och sen så gör han det ändå på grund av hennes kloka svar. Det här är ju en sån här fråga som jag inte har ett direkt svar på. Men om vi kollar på hans påstående igen. Låt först barnen få äta sig mätta. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det till hundarna. Så var det ju så att Jesus, han var sänd till Israel, till det judiska folket, till de som genom förbundet var Guds barn. Och det var främst där som han höll sig i sin verksamhet. Vi kan se att han ibland dock begav sig till områden där icke-judar levde. Vi har till exempel den här berättelsen vi lyssnade till för några söndagar sedan om den besatte mannen och svinjorden. Judar hade ju inte svin, utan det måste ju ha varit folk som inte tillhörde det judiska folket. Vi kan också se en berättelse när han möter en romersk officer som ber om hjälp då han har en tjänare som ligger sjuk. Och i det fallet är han ju inte bara icke-jude, utan han jobbar ju också för ockupationsmakten. Han är ju någon som man egentligen absolut inte skulle hjälpa. Men ändå så hjälper Jesus honom. Det finns fall där Jesus griper in bland människor som inte tillhör det judiska folket. Men annars så ser vi mest att han agerar och finns ibland judarna. Och det är först på pingstdagen i apostlagärningarna då det är dags för budskapet att nå ut till icke-judar, alltså till hedningar. Men vid några tillfällen är det som att Jesus lite tjuvstartar den här missionen. Lite visar på att det finns liksom ett sen. Det finns fler som behöver ta del av den här välsignelsen. Det visar vad som komma skall. Även fast han själv fokuserar på att nå dem som tillhörde det utvalda folket. Det intressanta här är att kvinnan förstår direkt vad Jesus menar med sina ord. Hon vet att hon inte tillhör förbundsfolket. Hon vet att Guds barn är det judiska folket. Men hon hörde förmodligen till dem som kände till mycket om dem och som höll sig nära dem. För trots att de inte tillhörde judarna så var det många som såg att det fanns någonting här. Det här folket har med Gud att göra. Och jag håller mig nära för att liksom tamhundarna i familjen får del av det goda som barnen fick. Hon identifierar sig inte med de orena tiggarhundarna, utan med de användbara tamhundarna som fick befinna sig under köksbordet och fick del av välsignelse. Hon har förstått att det finns en tro och ett budskap som välsignar mer än bara det judiska folket. Och i och med sitt svar så visar hon Jesus att hon har fattat det här. Att hon håller sig nära. Hon vet, hon har lärt känna Gud. Hon vet vem han är. Det är svårt för oss att ta till oss den här berättelsen och se den här hierarkin som vi inte lever i, men som rådde på den här tiden och som känns väldigt främmande för oss. Vi har ju blivit lärda det här att Guds ord, budskapet, är till för alla. Men så finns det fler frågor som kommer i mitt huvud av den här texten. Varför låter det som att Jesus menar att judarna får mindre om han välsignar andra? Det vet inte jag. Men ibland är det så här att vissa saker får man helt enkelt släppa. Vi kan inte förstå allting. Men bland de nedskrivna berättelserna som finns med Jesus och hur han möter människor kan inte jag se någon där någon blir nekad till att komma till Jesus. Sätter han henne på prov? Kanske. Har han tänkt att spara sina ingripande till judarna och överraskas av kvinnans kvicktänkthet, hjärta och kunskap och därför hjälper henne? Kanske. Men någonting vi lär oss om Jesus är det här. Han överraskar oss. Vi kan inte lista ut Jesus. Vi kan inte sätta honom i ett fack och säga så här är han, varken mer eller mindre. Vi kan inte greppa hela honom och han kommer att fortsätta att förvåna oss. Och bara för att allt det som händer eller det som Gud gör inte är någonting som jag förstår, så betyder det inte att det inte är en del av Jesu plan. Jag behöver vara överlåten till det som Gud faktiskt gör. Istället för det jag vill att han gör. För jag är inte universums centrum som styr och förstår och kontrollerar allt vad Gud gör. Jag kan liksom inte göra egna planer och sen liksom när det är färdigt be Gud. Gud, kom här och välsigna det som jag gör. För han är Gud. Och det är han som är allsmäktig. Och jag får ansluta mig till hans plan. Även om jag inte förstår allt. Det är ju underbart att Guds planer är större än mina planer. Tack Gud för att du även gör det som jag inte förstår. Den här berättelsen slutar med att kvinnan fick sitt möte med Jesus. Hon fick sitt mirakel, det som hon desperat hade sökt. Hennes värld blir totalt förvandlad efter mötet med Kristus. Och det vi kan bära med oss från det här är ju att också när vi vandrar med Jesus och är lärjungar till honom, så kan vi aldrig veta vem vi ska möta. Vi kan möta vem som helst. Jesus möter den här kvinnan. Men det kan vara otippade människor som vi också möter. Och handen på hjärtat, så kan det finnas de som vi har svårt för. De som vi har fördomar emot. De som vi kanske känner en ovilja inför att möta. Och definitivt en ovilja att hjälpa. Men i vår tid så är den heliga ande utgjuten för att alla ska få del av budskapet. Och det är inte begränsat till det judiska folket. Utan du och jag får vara med. Och om jag får vara med, om jag får en chans, då ska alla människor få den chansen. Temat för vår serie, han som förändrar världen. Här förändrar han världen för en kvinna och hennes familj. Förmodligen en liten sneak peek på det som ska komma. Att alla folk ska få sina liv, kan få sina liv och sina världar förändrade, förvandlade i mötet med frälsaren. Även de vi kan tycka är jobbiga, besvärliga och otrevliga, de får plats i frälsarens famn. Så bli inte förvånad om Herren leder dig till någon människa som du inte vanligtvis skulle träffa. Vi kan inte boxa in Jesus. Vi kan inte alltid förstå honom eller förutse det han gör. För anden går dit anden vill. Herre, jag tackar dig. Jag tackar dig för att du är den du är, Herre. Och jag prisar dig för att det är du som är universums centrum och inte jag, Herre. Det finns saker och ting som jag inte förstår, och hjälp mig att stå ödmjuk inför det och inse att jag kan inte förstå allting. Men tack för att vi kan läsa i berättelsen hur du möter, Herre. Hur du ser den här kvinnans tro och kunskap, Herre. Och hur hon får ett möte som förvandlar hennes liv, Herre. Jesus Kristus. Vi lägger det här i dina händer, Herre. Låt oss fortsätta få fundera på texten. Jag tackar dig för att ordet alltid har mer att säga. Att ordet alltid kan öppna nya rum inom oss, Herre. Tack för att vi får göra det, Herre. Och tack för att vi idag har fått se lite mer om vem du är, Herre. Tack för att vi inte kan förutse allt som du kommer göra och allt som du har gjort. Vi lägger allting detta i dina händer. Amen.